Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
God morgon, god morgon. Nu börjar man känna mig som Veyron i Bottenbäckt. Vi kör ju vår nya rutin. Morgoninspelning på en lördag. Humöret är topp. Energin kommer så småningom, åtminstone för mig. Vi ska snacka igång rösten lite grann också. Kaffekopparna är laddade. Vi är laddade. Du lyssnar som vanligt på mig, Paula.
Mig, Kajan.
Och mig, Hanna.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, yeah. Hur lever livet?
Nej, men alltså, jag känner att det finns så mycket man kan säga om så mycket just nu.
Oj!
Så att jag vet inte ens vad jag ska säga. Så jag bollar till dig, Kajan.
Oj, du hade så mycket att säga så det blev ingenting.
Ja, exakt.
Ja, det är alltid det där. Det är fint med den här lilla... Det är som att vi har en liten sån här check-in.
Ja.
Lever vi... Jag märkte precis alldeles nyss för 5 minuter sedan att jag får mens idag.
Mm.
Vilket alltid kan förklara en hel del. Mm. Så att just nu så sitter jag och vet inte om jag är lite bajsnödig av morgonkaffet eller om det bara är mensvärk.
Jag kommer ju behöva... Alltså, vi kommer ju behöva ta en biobreak. En bajsbreak.
Biobreak, det är jättebra.
För att det här... Men det... Ja... Kaffe.
Det är alltid med morgonkaffet också. Ja. Man vet inte när det kickar
Nej.
In. Man vet bara att det kommer
men
att kicka in.
När det
in.
Väl kickar in så går det så fort.
Det går jättefort.
Alltså det är så här, du vet, jag kommer bajsa på mig. Och så är det någon som är i toaletten liksom. Så står man och svettas utanför.
Kallsvettas. Det var ju grejen med så här när värkarbetet satte igång på under min första graviditet. Jag hade inte förstått att värkar var liksom samma grej som att vara jättebajsnödig och kallsvettas. Jag förstod inte att det är samma jävla smärta fast man får gångra det några gånger. Ja. Då. Att det är det som gör ont. Jag trodde ju alltid att det var alltså det som gjorde ont under en förlossning var ju att liksom trycka ut barnet ur slidan. Det var det jag trodde gjorde ont. Och det gör ju också ont.
Eller det jag
men det är ju värkarna som är alltså jättebajsnödighet. Fast du får tänka att du har en bajskorv stor som en bebis. Och typ en extrem mensvärk. Det är det som gör ont.
Ja. Jag trodde att det var Precis. Det där utträdet där nere. Som var det smärtsamma.
Men det är liksom ont. Det är mer, det ska man säga, åtminstone för min del så har det liksom varit att värkarna, det är det som verkligen, speciellt mot slutet, gör riktigt, riktigt ont för att liksom hela kroppen bara krampar ihop sig. Ja. Medan själva utdrivningen i huvudet kommer ut, det är ju mer liksom att det en ordentligt brännande känsla.
Men den är nästan också...
Och den är så snabbt övergående också. Det gör ont precis egentligen när man ska andas igenom ett tag för att man spricker mycket lättare om man trycker ut huvudet på en gång. Så att när huvudet är på väg ut liksom, och kommit en liten typ halvvägs ut, då får man stanna. Mm. Eller liksom sluta upp och så bara ligga och flämta och invänta lite grann. Och sen får man dricka ut huvudet.
Ja, alltså den...
Och den stunden där man ska vänta, det är det värsta.
Ja, det är typ som att någon gör 1000 nålar i fitsi på en.
Ja. Och nej, verkligen men... bara bränner så. Samtidigt som man fortfarande har kvar värken. Så att det är ju liksom...
Ja.
Den känns ju också samtidigt. Så det tycker jag är det värsta, absolut värsta. Men den är, det är några sekunder, ja, egentligen.
Mm. Jag tycker ändå att det är roligt. Jag tycker att det är så här... Jag älskar ju att föda. Ja, nu har jag ju bara gjort det så vaginalt en gång. Bettan blev ju utplockad. Men jag tycker ju att förlossningsbiten är jättekul. För att jag tycker att det är så fascinerande hur man fungerar under liksom extrem smärta.
Mm.
Var huvudet tar vägen. Vilka så här, att det kickar in flykt och sånt, allt sånt där som man måste liksom hantera i huvudet. Tycker jag är superfascinerande.
Mm. Men alltså de här förlossningshistorierna man hört om folk som bara, nej men nu går jag hem.
Ja.
Alltså när verkligen flyktinstinkten så här smackar in i full kraft. Ganska ofta precis på slutet där, när man har som absolut ondast. Mm. Och samtidigt börjar bli som mest mentalt sliten för att man har gått omkring och haft ont i flera timmar. Och det är liksom verkligen blir de som bara, nej men någon annan får göra det här för nu går jag hem. När man nästan liksom ska börja så här slåss med personalen för att de bara, nej jag ska gå hem.
Ja. Jag har ångrat mig, jag vill inte. Jag vill ha en kattunge istället.
Jag ska inte göra det här, men någon annan får göra det här. Jag går hem.
Det är det där som gör att jag känner att jag absolut inte vill föda barn. Är just det här, du kan inte gå hem. Att du är fast i situationen. Du kan ju inte bara avbryta den. Nej, det här var inte så kul. Nu stoppar vi tillbaka den och så tar vi det en annan dag. Alltså.
Göra det ogjort. Nej. Det är svårt i den situationen. Men jag tänker samtidigt du Hanna som är så här, springer lopp på sådana grejer, att du verkligen har mentaliteten för det.
Men jag tror att jag känner mig mer bekväm nu än vad jag gjorde innan jag började springa ultra liksom. Mm. Mm. Men jag tror inte det är inte smärtan i sig som gör att jag tycker det är läskigt, utan det är mer alltså den här, jag menar, att vara fast i situationen och vara så här utelämnad. Men ett
lopp kan avbryta om du måste.
Ja, och att liksom det bara händer med en saker som man inte kan styra över.
Just det.
Och sen tycker jag att så här allmänt så här med kroppsvätskor och kroppen generellt är obehagligt, och det är väldigt mycket kropp involverat i det där.
Den biten är svår att ta
alltså
bort.
Ordet
det är
typ slemhinna och sånt där vill jag gärna undvika, och det känns väl som att det är mycket, du vet, jag hörde om någon så här slemproppar och grejer och kände bara, nej men gud, det här vill jag inte vara med om.
Nej.
Ja. Man märker ju sällan den.
Jag
märkte den när jag var gravid med Vendla, men det var bara för att den väldigt, väldigt tydligt kom i mina trosor medan jag stod och väntade på bussen.
Det är som en liten tampong i slemformat.
Ja.
Jag vet inte, jag har aldrig sett någon slempropp, så jag har ingen aning.
Nej, men de två andra gångerna så har jag aldrig märkt av den, för då har den ju antagligen kommit när man har varit kissat eller någonting, som man liksom inte känt den.
Ja.
Men.
Ja, vad kul för folk som hatar sånt här.
Ja.
Och bara slå på och bara, gud vad skönt att det inte är så massa fysiskt jox med sjukdomar och grejer. Och så vi bara, nej men god morgon, hör ni det här med slemproppen? Ska vi inte ta en stund med den? Ska vi skita i det nu då?
Ja, men vilket kör vi nu?
Nu har vi ett snacks.
Yes, okej.
Jag måste liksom stoppa in, jag har en sån här, nu ska vi se om ni ser, ett linne som är så här jättedjupt, fast jag har ingen BH.
Ja, jag fattar, så tuttarna smiter ibland.
De smiter och jag måste packa in dem nu, känner jag, liksom med linne under.
Jag sitter här utan problem.
Alltså egentligen, nu när jag tänker på det, man kan ju ha separata liksom tygbitar som är bara till för att sitta under brösten. Om man inte vill ha BH på sig, istället för att packa in, för jag håller ju också alltid på att packa in t-shirt och linnen och grejer under.
Men nu ska vi se, hur sitter den fast?
Ja, men av tyngdlagarna, tänker jag.
Gravitation. Just
fast det. Klämd liksom.
Just det. Det skulle nog få vara som en liten remsa.
Ja, men exakt. Tror jag. Alltså jag tänker som två små tyglappar.
Mm.
Som sitter under.
Alltså mina bröst är ju liksom ändå så, de är ju så utammade och långa så att de har ju ett stund så att fladder i sig.
Hänger och slänger.
De hänger och slänger 100%. Ja. Så att jag tänker att i hängandet och slängandet, då skulle man behöva ha liksom som ett litet bälte också runt
alltså
själva bröstet.
Alltså en BH fast bara under rösten.
En sån liten rem som man knyter runt och sätter en fin liten rosett på ovansidan. Det blir som en liten hakla.
Alltså, exakt.
Det finns ju såna här sexy lingerie. Alltså, det som ska föreställa sexiga underkläder finns det ju i form av BH som liksom bara har kupa under.
Men just det.
Man ska få upp tuttarna lite grann. Men inte egentligen täcka dem för att det ska vara sexigt.
Just det. Jo, men jag vet vad du menar faktiskt. Det är sant. Ska jag beställa en sån till dig, Kajan?
Ja, men alltså.
Ska vi testa? Jag skulle också kunna köra på en sån.
Hanna började googla direkt.
Ja.
Jag har provat, ni vet, och det var väldigt i ropet när man skulle ha det som en BH, fast det är liksom verkligen bara som en liten hetta och så är det liksom som ett klister som man sätter på och sen fäster man ihop dem.
Ja, jag vet. Fram. Det är hemskt.
Jag köpte hem och provade en sån. På mina hängpattar, det såg ut som två små toppluvor som sen liksom bara knäpptes ihop så att liksom allting blev som en stor cirkel. En livboj som hängde ner liksom på magen. Det var det sjukaste jag sett.
Men du, hon TJ har ju provat sådana också, fast det var det här nya i ropet i form av tejp.
Ja, just det.
Så att det är liksom tejp som man sätter på undersidan av bröstet som drar upp och så fäster så man ska få upp bröstet liksom. Och hon har ju också rätt stora och hängiga bröst. Så hon provar ju sådana och liksom drog upp det. Och så såg det jättebra ut tills hon bouncer det lite gärna.
Ja.
Och då släppte det gärna, men inte det andra.
Nej, men alltså jag har också provat sådana där knäppa ihop brösten. Alltså det är ju en fruktansvärd invention.
Det funkar ju bara på så här B-kupa silikonbröst.
Ja, så alltså jag tror det måste vara silikon i, för att mina, jag har ju typ B-kupa, men det, alltså det var ju förjävligt.
Ja, men precis, silikon, för det måste vara tillräckligt hårt liksom i brösten för att det ska kunna formas.
Jag har ju ingen stabilitet i mina. Alltså de är liksom
Du ska reklamera dem.
Lite, också lite sådär, vad heter det? Koögda eller vindögda. Som ett sådär flyktdjur med ögonen på sidan.
Kommer ni ihåg? Eller säkert inte. Vad hette hon? Lisa? Inte Marklund, en annan Lisa. Skitsamma. Hon skrev deckare. Typ sent 90-tal, tidigt 00-tal.
Lisa med Zäta.
Ja, precis. Jag läste ju hennes allra första bok om den här reportern som löser brott.
Mm, exakt, den blev jättehypad.
Mm. Och där är... Alltså jag kommer ju ihåg det här, för jag tyckte det lät så himla konstigt. Och jag var väl kanske så här 14-15 när jag läste den boken.
Mm.
Men... Och jag kommer ihåg den mest för att hennes pojkvän sprättade upp hennes söta lilla kattunge för att han är jättevåldsam mot henne. Men skitsamma. Då är det en kvinna som har blivit mördad och hittad på en kyrkogård.
Mm.
Och den här reporten bara i förbifarten konstaterar att mordoffret har silikonbröst.
Okay. As you do.
För att hon kunde se det på att den här mördade kvinnan hittas liggande på ryggen. Men brösten sitter rakt upp. Hon beskriver verkligen det i boken. Liksom, så att, ja, men om man inte har silikontuttar och lägger sig på rygg så flyter ju brösten ut och gärna ner liksom, mot sidorna.
Mm.
Men eftersom hon hade så liksom, extremt silikoniga pattar så stod de fortfarande liksom
men alltså, det
rakt
är sant,
fram, rakt
jag har inte tänkt på det, men det är ju sant, man ligger på rygg så är de ju aldrig, de är ju aldrig på ändå, de är ju i sidorna.
Alltså jag kan ju tappa bort ett bröst om jag ligger på rygg och är så här, varför har jag bara ett? Och då ligger ju det ena under armen någonstans ner i madrassen liksom, så får man rota rätt på det, börja nysta så här i huden och se var man hamnar.
Åh gud,
få koppel på dem.
I serien Botched, det är något som två plastikkirurger som hjälper personer som har gjort dålig plastikkirurgi att liksom fixa till resultaten och sådär. Och där har de också sådana här grejer att de pratar, har pratat en del om att med den nyare typen av implantat så får man inte längre den effekten riktigt.
Att de står rakt ut.
Av att brösten liksom blir hårda och står rakt ut eller sådär. Utan nu är det som man ju gjort mer naturtrogna så droppformade implantat som hjälper till att göra att brösten blir liksom lite hängiga som de är naturligt, men också att det är mycket mjukare material i dem, så att även nu när man ligger på rygg eller liknande så flyter brösten lite grann.
Men då blir det också så här,
intressant att veta för den som av någon anledning vill.
Men vad betalar man för då liksom, om de att de blir större då? Nej, men ja, blir så här, varför går man igenom en operation då, om de ändå kommer se naturliga ut?
Och flyta ut liksom och tappas
bort. Om de ändå ska flyta ut, tappas bort i madrassen.
Ja, det är för att vi har dem större.
Ja, just det. Ändra storleken.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Denna morgon för oss ska inledas med ett snackisavsnitt. Vad länge sedan det känns som att vi hade ett snackisavsnitt. Nu är det fasiken högtid. Och har du inte lyssnat jättemycket på podden innan så har vi lite olika segment i podden. Vi har våra vanliga fallavsnitt när vi går igenom ett rättsfall, ett brott. Vi har våra kuriosa-avsnitt när vi tillsammans går igenom ett ämne och djupdyker lite grann i det. Och sen så har vi våra snackis-avsnitt som vi delar upp våra tre segment och så pratar vi om lite vad fan vi vill. Och så diskuterar vi det. Så det tänkte vi göra nu. Och det är väl jag som börjar. Jag har gottat mig i, det står med stora bokstäver under mina källor, Wikipedia. Alltså när Wikipedia är bra så är det fan jävligt bra. Så jag kan bara ange källan Wikipedia, men på de texter jag har läst där är det ju så här 20-30 svinbra källor. Så att Wikipedia har jag gått av mig också lite från SVT och Göta hovrätt. För vi ska prata lite grann om Jackie Arklöv. Hans namn poppade ju upp här under, ja, för er som lyssnar blir det förra veckan, i anslutning till att han ville få sitt livstidsstraff omvandlat. Innan jag går in mer på just det här med omvandlandet så tänker jag, och också förstås vilket beslut man kom fram till, så tänker jag att vi ska friska upp minnet en aning. Vem är Jackie Arklöv och framförallt, vad är det som han är dömd för? Jackie Arklöv, han är född 1973 i Liberia. Det är ett brokigt liv som den här mannen lever. Jag kommer liksom inte kunna ta med alla svängar, men det är mycket. Han blir tillsammans med ett syskon bortadopterad och kommer först till Norge, vad jag förstår, och hamnar sedan i Sverige och i Ankarsund uppe i Norrlappland när han är 2 år. Och bor i en familj där, de har någon lanthandel. Han går i skolan och blir förståeligt vid den här tiden, så som det såg ut i Sverige och väl fortfarande. Blir mobbad. Man skriver också ganska mycket om att Jackie redan tidigt har form av identitetskris utifrån att Jackie är svart, bor där han bor uppe i Lappland och får också leva med den här mobbningen då. Han utvecklar ganska så snart starkt intresse för andra världskriget och förintelsen och nazismen. Och också för generellt skulle jag säga krig. Krig och krigsföring generellt. Så han gör värnplikten i Arvidsjaur och efter det så vill han bli officer, men han nekas tillträde till den utbildningen. Så då söker han sig istället till franska främlingslegionen och provtjänstgör där. Man märker att han har ett jäkla sug efter att gå ut i strid. Men han tycker att han får liksom höra hur främlingslegionen arbetar och det är inte riktigt som han har tänkt sig. Så han tycker att det saknas liksom riktiga krig. Så han söker sig vidare. Och när han är 19 år då, så reser han till Zagreb för han vill strida i kriget i Bosnien-Herzegovina. Och det är den bosnien-kroatiska armén som attraherar honom mest och det eftersom att de allierat sig med Hitler under andra världskriget. Så han tycker att rent ideologiskt så står de honom närmast. Så han blir legosoldat där och ansluter sig till en för tiden och i regionen ökänd legion under vilken han också begår en rad krigsförbrytelser. En rad känns nästan för lite. Det är svinmycket. Det är en hel del tortyr bland annat av civila. Jag ska inte gå in på allt det där för det är jävligt grovt. Men han är bland annat i olika fångläger och beter sig som en sadist på olika sätt. 1995 så grips han av bosnisk militärpolis och så döms han till 13 års fängelse för de här krigsförbrytelserna. Men redan året därpå så sker det en fångutväxling så han kommer tillbaka till Sverige. Och här i Sverige då så inleder man förundersökning om de här krigsbrotten. Men han släpps ur häktet samma år. Och i januari året efter så läggs förundersökningen ner. Men under tiden som han befinner sig i svenskt häkte så får han ändå... Han hinner liksom etablera en del kontakter och kan etablera kontakter med några goa nynazister. Bland annat Tony Olsson och en nazist som heter Mats Nilsson. Det är ju lite problem för Arklöv att bli intagen i de nynazistiska kretsarna på 90-talet eftersom han själv är svart. Men han tas med, ska vi säga, av en hel del tycker ju att det är oacceptabelt, men han av andra tas han med liksom på nåder. Det är någon ledare i någon cirkel som han går med i som liksom tycker att han kan få vara med. Men sen när de har tagit över makten i Sverige så ska han steriliseras. Och så hoppar vi över till Alexander då. Som de flesta, hoppas jag, har hört talas om. Men man kanske inte kommer ihåg exakt vad det handlade om. Det är Arklöv och nazistkompisarna Tony Olsson och Andreas Axelsson. De, den här trion, börjar råna banker och affärer och postställen tillsammans. Och i maj 1999 så traskar de in på Östgöta Enskilda Bank i Kisa. Under det här rånet så får de med sig över 2,5 miljoner kronor från den här banken och så flyr de i en stulen bil. Det är Axelsson som kör, Olsson sitter i passagerarsätet och Jackie Arklöv sitter i bak. De kör jävligt fort mot Vimmerby men de blir jagade av en polisbil. Och de stannar bilen vid ett tillfälle och skjuter mot den här polisbilen men träffar inte och så kör de vidare. Och sen så stannar de igen och skjuter och då lyckas den här polismannen fly och gömmer sig vid en strandkant. Han gömmer sig i vassen. Och de här tre galna jävla nazisterna skjuter och kastar också två granater mot bilen och mot polismannen. Och han träffas och blir ganska rejält skadad, men han överlever. Sen drar rånarna vidare i en ny stulen bil. Men en annan polisbil kommer ta upp jakten strax norr om Alexander. Och avståndet mellan bilarna är bara några meter. Då i en kurva så stannar rånarbilen och börjar beskjuta polisbilen. Och det sista som hörs i polisradion är skrik från poliserna. Och de hittas sen döda. Och det är polismännen Olle Borén och Robert Karlström. Och de har alltså avrättats. Borén har skjutits med 5 skott, varav 1 är ett nackskott. Karlström har träffats av 3 skott och 1 är avfyrat i pannan från nära håll. Alltså typ 1 decimeters håll. Alla 3 förövare grips. Det är lite ståhej med det där. Tony Olsson flyr till ett annat land till exempel. Men de grips i alla fall. Och år 2000 så döms de till livstidsfängelse. I tingsrätten först och sen fastställer hovrätten. Och den här domen var i sig en stor grej. Eftersom att den tillämpade ett för tiden nytt begrepp för medgärningsmannaskap. Nämligen där som vi pratar om i podden ganska ofta, tillsammans och i samförstånd. Och alla 3 dömdes för morden, trots att man inte lyckades klargöra vem det var som höll i vapnet. I juni 2001, sen året efter, då kommer Jack Arklöv erkänna att det var han som avlossade de dödande skotten mot polismännen. Men de sitter alltså i fängelse på livstid. Sen är det lite mer ståhej kring Tony Olsson. Han fick en permission för att vara med i en Lars Norén-pjäs. Och under den permissionen så avvek han stack. Det minns man också som ett jäkla ståhej. 2019 i alla fall så omvandlades Tony Olssons livstidsstraff till ett tidsbestämt. Då fick han 35 år. Och han gick fri, eller han fick ju då villkorligt och traskade ut i september förra året. Och Axelsson gick ut året innan det. Men Jacke Arklöv satt alltså kvar. Jag ska också säga att 2006 så dömdes Arklöv till 8 års fängelse för de här krigsbrotten också. Och det, han kunde ju liksom inte få mer tid i fängelset, men det här straffet kunde i sig liksom, ska säga, agera försvårande för att få tidsbestämt straff sen. Arklöv, det var en jäkla massa turer med honom. Han har ansökt om att få straffet tidsbestämt ganska många gånger, men alltid fått avslag. Men i juni 2023 då, så bestämde Örebro tingsrätt till slut att han skulle få tidsbestämt till 41 år. Det överklagades till hovrätten. Göta hovrätt höll inte med. Och nu i veckan då, förra veckan som var, så kom det alltså fram att de ändrar domen och omvandlar inte livstidsstraffet. Man motiverar det på lite, i sitt pressmeddelande i alla fall, ganska så svepande skäl. Det handlar om att man tycker helt enkelt att det finns en för stor risk att Arklöv återfaller i brottslighet. Vilket förstås är ett absolut hinder mot omvandling av ett livstidsstraff. Och där var, jag kan läsa bara en mening, det står så här: vid denna bedömning fäster hovrätten större vikt än tingsrätten vid att Socialstyrelsen i ett yttrande ställt sig tveksam till och alltså inte anslutit sig till Rättsmedicinalverkets bedömning att återfallsrisken skulle vara låg. Så Rättsmedicinalverket har alltså gjort en bedömning att återfallsrisken är låg, men Socialstyrelsen har tyckt att det varit låtit tveksamt. Och det är det som hovrätten också går på. Så Jack Järklöv sitter kvar. Vad har ni tänkt? Vad tänker ni när man säger Jack Järklöv? Liksom, vad har ni för relation till den förövaren?
Jag ska bara säga innan det att jag tycker det är jättebra att man tar det säkra för det osäkra i en sån här situation. Det är det ena.
Yeah.
Sen, alltså när det här hände, då var jag 5 år, tror jag. För det var 2000 han blev dömd. Eller när vilket år var det hände?
99.
Ja, men då var jag 4 år. Mm. Så att jag har inte jättemycket relation till det. Däremot så har jag ju liksom läst om det, såklart. Jag kommer ihåg att vi pratade om de här domarna på juristprogrammet och sådär. Men jag var liksom inte med när det var, alltså läst i tidningarna och sådär. Så att jag har en liten, liksom, ja, inte jättemycket relation.
För just den här kurvan där bilarna stod är ju sånt som har präntats in i mitt huvud.
Ja, det är sånt som jag inte har. Jag har ju googlat liksom i efterhand och sådär. Men jag vet ju att jag har pratat med min kompis Helena, är ju väldigt intresserad av sånt där. Vi pratar ju jättemycket brott och sånt där. Och jag vet att jag vid något tillfälle bara, vem fan var det nu? Just det var det jag. Så att jag har lite den relationen.
Min främsta relation till hela det här, det har ju dels varit, om man ska säga, det här med att någon form av sell-out-känsla på att vara en person som inte faktiskt är vit svensk och ändå liksom anstränga sig så mycket för att bli accepterad in i nazistiska kretsar.
Just det.
Det hade jag svårt för. Och sen var ju det här, jag gick ju högstadiet typ. Jo, det blir det. Jag skulle precis börja 7:an när det hände. Och hade väl redan då lite det här att jag inte kunde begripa varför det såg som så mycket värre för att de var poliser.
Just det.
Och det hänger ju kvar. Alltså, det är så här, det är hemskt, för det var människor som blev liksom avrättade, tvingade att vara så skjutna på nära håll i bakhuvudet och såna grejer. Det är jättehemskt. Men jag har så himla svårt att acceptera att det skulle vara mer hemskt för att de var poliser. Och ett sådant argument som jag har sett kring det, det är ju lite det här, men man ska inte behöva gå till jobbet och inte komma hem. Och det har bara gjort mig ännu mer förbannad på något sätt. Liksom, att de bara, ja, men det absolut vanligaste när det kommer till att folk går till jobbet och inte kommer hem, det är inom byggbranschen. Ja, det är det.
Definitivt. Ja, men förra året var ju katastrof. Så många dödsfall. Alltså det var ju, jag tror att det var liksom typ 50 stycken eller någonting. Nu kanske inte alla var i byggbranschen, men jag vill ändå säga att en stor chunk av det var det.
Ja, alltså jämför man med polisyrket i Sverige så kan det ju inte vara något, alltså det är ju en enorm skillnad. Och det är ju, och det var verkligen min, så här, det som jag också tycker är väldigt spännande att diskutera med det här fallet, att hur om liksom synen på det här, för när det hände så var det just det här att det var två poliser, precis som du säger, Paula, jag delar verkligen den bilden. Men liksom än idag, tycker ni att den bilden har ändrats någonting? För man pratar ju fortfarande om, alltså googlar man på Jackie Arklöv, även Tony Olsson och sådär, så är det ju så här, polismördarna. Och att vi har skillnad på mord och mord.
Jag tycker inte det har ändrats.
Nej.
Ja, nej, men jag tycker inte det har ändrats. Det är bara att se hur det blev krav på bojkott på Kakan.
Just det.
För att hon hade skrivit, hon skrev, jag tror det var på Twitter, Någon grej typ om att någon så här typ ACAB och sen någonting om Alexander.
Vänta, ACAB,
jag kommer inte ihåg exakt
vad var det?
All cops are bastards.
Just det.
Och folk vart jätteförbannade, och det var liksom så här krav på att hon typ skulle bli cancelad från alla offentliga grejer och så här, för att man får inte skämta om polismord på något sätt, att det var liksom över gränsen och sådär. Och det här var ju kanske 5 år sedan.
Ja.
Eller något jag gjorde det där, 4-5 år sedan. Så det var ju ändå liksom nästan 20 år senare, och folk var jätteförbannade över att liksom, du får inte.
Vänta, förlåt, vad var det hon skrev? ACAC? Nej, inte.
ACAB. Jag kommer inte ihåg exakt, jag ska se om jag kan hitta Twitter. Men folk var liksom
jätteförbannade. Var det inte i samband med Erik Troell? Var det inte det?
Jo, jag tror det.
Alltså killen, unga killen med Downs syndrom som blev skjuten
just
av polisen.
Just det, du såg på mitt ansikte att jag var helt blank.
Mm. Ja, jag tänkte att nu ska jag fånga in Hanna. Ja,
jag bara höll på att leta i arkiven och bara, nopp, hittar ingenting. De mentala arkiven. Jag är alltså, det känns som att jag så ofta är lost när det är sånt här. När det är så här, det här namnet... Det är som att min hjärna registrerar inte sånt. Sen namn. Mm.
Men vi är också, Oli, sånt som är en tid bakåt har vi olika referensramar eftersom du är yngre. Mm. Alltså inte som något, det är bara klart att det är så.
Mm. Nej, vad heter det? 2014 var det hon skrev grejerna, så att det vill säga 15 år senare. Och hon blev, det var Audi bland annat, alltså bilföretaget Audi. Fick jättemycket kritik för att de anlitade henne 2016.
Just det.
Så 2 år senare går folk fortfarande taket över det. Och än idag har jag sett att folk fortsätter också. Alltså nu har det gått ytterligare nästan 8 år. Och folk är fortfarande upprörda.
Men vad hon skrev? Mm.
Och det hon skrev var först en tweet som var: kämpa Stockholm, idag och för alltid, ta hand om varandra och glöm mig ACAB. De skyddar nassarna, inte oss.
Och det här skrevs i samband med...
Det här var ju, måste ju vara i samband med någon av de här nazistdemonstrationerna.
Ja, jag tänker att det måste ju ha någon, alltså att det måste finnas i någon kontext. Mm. Liksom. Jag tänker att hon inte är vaknande och bara får feeling.
Ja, nej, men det här var när det var en större nazistdemonstration i Stockholm. När de skulle liksom marschera genom Stockholm och det var jättemycket antifascistiska demonstranter runt omkring. Och sen... Det andra, det tror jag var som hon skrev i samband med Erik Torell. Och det var ett jävla tjat om Alexander Pallande snuten tycker synd om sig själva. Mm. Mm. För att det började dras upp i samband med det.
Jaha, okej, jag fattar.
Eftersom de ju sa att de sköt honom för att han hade en leksakspistol, men de kunde inte se att den var leksak. Mm. Och då var det ju folk som började dra upp liksom Alexander också. Tänk på att vi har det här våldet emot oss och bla bla bla. Liksom, att man måste förstå varför poliserna valde att skjuta. Typ så. Och då drog hon upp den grejen. Så det är de 2 sakerna hon har skrivit som folk fortfarande är förbannade över.
Det känns väldigt så amerikanskt också. Alltså in the line of duty. Att just att det är liksom människor som på något sätt uppoffrar sig för att skydda oss andra. Och därför blir det liksom värre då när de utsätts.
Ja. Alltså jag känner mig inte helt, alltså jag kan förstå det här med att man är, men det tänker jag framförallt på USA där det är så mycket mer liksom skjutvåld. Det för sig, nu har det kommit till Sverige också, men just det här att man som polis är liksom hypervigilant, eller vad man ska säga, att man är on edge för att man liksom vet att det finns det här våldet som man på något sätt ska in i. Och man inte vet när det kommer. Jag kan förstå det. Men jag vet inte, jag känner mig inte så opinionated över det här.
Det är väl just liksom i att värderandet att se på mord av vissa personer som mycket, mycket värre än mord på typ någon som jobbar på ICA. Liksom.
Men jag, det här är så här konstigt för att jag också fattat det som att när vi har läst olika fall att man tycker att poliser har borde kunna ta lite mer än average person. Jag tror att det kan ha varit när jag var själv satt som nämndeman att det var uppe något fall om så här, ja, men att ett visst våld ska man kunna hantera i sin yrkesutövning.
Mm.
Och att man därför var så här, ja, men det här ingår i jobbet typ. Då var det något gripande och någon hade varit våldsam och fäktat omkring och sådär. Och att man tyckte så här, men det här är ju det som är arbetet att hantera de här människorna. Så då är inte det, ja men, tingsrätten köpte liksom inte det.
Nej.
Men jag vet inte.
Nej, men jag menar, för det är också, är du i en yrkesroll som går ut på att... Är det farliga, våldsbenägna personer ska du inte gå åt andra hållet utan du ska gå närmare så är det ju klart att risken för att bli utsatt för våld ökar ju jämfört med någon som går åt andra hållet. Så är det ju självklart. Men jag tror att det blev just med morden i Alexander, så, men också på grund av liksom avrättningskaraktären. Jag tror att hade de dött och det inte hade varit ett nackskott och ett skott i pannan, så tror jag att det hade sett lite annorlunda ut.
Det tror jag också, definitivt. Det är så vulgärt. Liksom.
Ja, precis. Och just eftersom Jackie Arklöv kommer från de här liksom kontexten med krigsförbrytelser och tortyr och avhumaniserande på olika sätt, så blev det så liksom hårt just mot poliserna i det. Och det kan jag fatta.
Ja, men jag tror det också, för att samtidigt, jag menar, vi har ju någon situation, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det var efter med Alexander i alla fall. Så var det ju två poliser som dog under en biljakt för att deras bil voltade. Mm. Och det är så här folk som, det skrevs ju om det då, men jag tror typ ingen kommer ihåg det idag.
Nej.
För att där var jag så, det var ju bara otur, det var ju bara deras egen otur som gjorde att bilen voltade.
Mm. Just det. Precis.
Och det är ju givetvis jättesorgligt och jättehemskt för deras anhöriga också att få hem.
Ja. Precis,
men de döda liksom. Här. Men det är väl lite grann som just det här att folk inte reagerar på dödsfallen på arbetsplatser generellt.
Mm.
När man kan säga att det är fler som dör på jobbet än vad det är som dör av gängens skjutningar.
Mm.
Men eftersom det blir lite det här att, jag menar, när gängen skjuter så är det medvetet och det är med flit att man vill att personer ska dö.
Mm.
Men när folk dör på arbetsplatserna så handlar det liksom om, ja, i vissa fall ren otur, ibland slarv. Som värst så handlar det om att arbetsgivaren har sparat in på saker som har gjort att det har blivit en osäker arbetsmiljö.
Just det.
Ja, men det känns också, ja men precis, och det känns ju inte som att någon reagerar, eller jag tycker det är ganska svalt engagemang egentligen med alla de här arbetsplatsolyckorna i byggbranschen.
Mm.
Och jag undrar, jag tänker det måste ju vara att det är att vi ser på de här människorna på ett visst sätt.
Ja, men och att karaktären inte är sensationell. Ja,
nej, men precis.
Mm. Ett skjutvåld är ju för oss sensationellt liksom på det sätt, alltså egentligen med rent krassar underhållningsvärde, för att vi kopplar det, vi har helt andra konnotationer till det. Och där finns det något intressant och spännande i att någon blir liksom ramlar från en byggställning är inte sensationellt för oss, och då blir det heller inte lika intressant för oss att uppmärksamma det.
Men
så rent krasst.
Nu ska ni få lite statistik.
Oj, härligt.
Mellan det här SVT, mellan 1900, alltså inte 1990 utan 1900 och 2017, så har 98 poliser dött i tjänst. Och den vanligaste dödsolyckan för poliser är trafikolycka, där 57 dödsfall har registrerats.
Så på 117 år, sa du det?
Nej. Eller jo. Jo, 117 år.
Jo, om det var 900
precis, 117 år.
Till 2007 så blir det 117 år. Så det är en bit under en polis per år som dör i tjänst. Och det kan stämma mot vad jag har sittat på tidigare också, att det är extremt ovanligt. Och som du säger, det vanligaste är att det handlar om i biljakterna. Ja. Att det går för fort. Jag satt och kollade någon sån databas i samband med någon sån här diskussion kring, men nu det här att man har lyft att man ville få in hårdare straff kring våld mot poliser.
Mm.
Och så, nu har man ju fått igenom det i tidigare avtalet att det ska ju bli hårdare straff om våldet riktas mot poliser, att man faktiskt särställer poliser när de utsätts för våld versus när någon annan utsätts för våld, med just den här motiveringen att, ja, men brukar du våld mot poliser så brukar du våld uttryckligen mot staten, för att de är till för att upprätthålla staten och rättväsendet.
Men det verkar vara 32, vad jag kan se, 2021 så läser jag att det har varit 32 dödsfall genom våld sedan 1900. Så på 121 våld. Gud, nu man faller snabbt ner i rabbit hole här när man börjar googla på saker.
Ja.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag har alltså tittat på andra säsongen av The Curious Case av Natalia Grace på HBO.
Ja!
Och det här är alltså, jag kommer ihåg, jag tror att det var senast gången vi hade live, ett liveavsnitt. Då så gick jag igenom första säsongen och allt som liksom hade hänt tills dess. Och sen hade jag läst lite på andra ställen också. Men nu är det här alltså från Natalias perspektiv och hon intervjuas. Och det gjorde hon inte i första säsongen. Så att nu får man ju höra mycket mer saker. Och det här är, om man vill se serien, så är det ju en spoilervarning på det. Men jag kan ändå säga att även om ni hör mitt snack nu, så är det helt klart värt att titta på den. För det är så mycket mer. Jag kommer ju bara kunna prata om en liten del utav det. Och alltså, det är ju också det här, det, att se på de här människorna när de blir intervjuade. Det är särskilt här pappan i familjen som man bara, alltså han, ja, nej, jag kan inte riktigt förklara det. Ni måste se det. Men jag tänker att jag börjar med att ta en liten recap av vad det är som har hänt. Natalia föddes i Ukraina och när hon var 5 år gammal så adopterades hon till USA. Det finns en hel del oklarheter kring den här adoptionen och bland annat så fick man då veta i säsong 2 att den domaren i Ukraina som liksom godkände adoptionen blev avsatt 1 månad senare på grund av korruption. Och Natalia själv har inte riktigt, hon kan inte redogöra för exakt, liksom, för det första var hon bara 5 år, men hur det gick till. Men hon kommer i alla fall till USA, till en familj. Hon har en funktionsnedsättning och är kortväxt. Först så, hon är i en familj, sen adopteras hon bort från den familjen, för de vill inte längre ha henne, till en annan familj som hon är i, till Chicones. Chicone heter den familjen. Och sen då när hon är 6 år så, jag tror att hon hade hunnit fylla 6, så adopteras hon i alla fall till familjen Barnett. Och det är där som allt kaos, eller ja, det andra är också kaos, men den här serien handlar om det kaoset. Efter några månader i den här nya familjen så börjar, eller egentligen det går ganska fort, nästan direkt, så börjar Natalia målas ut som en psykopat typ och att hon är störd och man börjar hävda att hon egentligen inte är ett barn. Mamman och pappan i den nya familjen, Michael och Christine, hävdar att hon i själva verket inte är ett barn utan att hon är vuxen. Och det här går så långt som att de ändrar till och med hennes ålder. De får alltså en domstol till att ändra hennes ålder från 8 år till 22 år. Och alltså det här, bara den här grejen att det finns alltså en domare som på egentligen noll trovärdigt, alltså extremt tunt underlag ändrar det här. Det är ju basically en läkare som har skrivit, som är familjens typ vän, har skrivit ett intyg där han säger typ, ah, men hon är nog äldre liksom. Och på den grunden så ändras hon alltså från 8 år till 22 år trots att det saknas bevis. Och då när hon har det, så då kickar familjen ut henne och sätter henne i en lägenhet. Och sen så är hon där ett år, sen får hon komma till en annan lägenhet. Och det här är ju liksom inte lägenheter som är anpassade för en kortväxt person. I den andra lägenheten så är det bland annat en jättebrant trappa upp. Och hon är typ övergiven där. Under tiden hon lever med barnet så blir hon också grovt misshandlad. Ja. Ja, så det är där, det är liksom bakgrunden. Man ska väl också säga att när hon då lever i den här andra lägenheten och är ungefär 9 år, så börjar hon också gå på ett lärocenter av något slag. Och det är där först då som en lärare reagerar och bara, men gud, det här är ju ett barn som lever själv. Det här är ju inte en vuxen person. Och kontaktar polisen, och sen börjar hela historien listas upp. Men nu ska vi alltså få höra från Natalias perspektiv bland annat. Och man kan väl börja med att säga att om det fanns några frågetecken om hennes ålder efter första säsongen, vilket jag inte ansåg att det gjorde, så är det 0% frågetecken nu. Bland annat, alltså det framkommer också att man, dels gör hon ett DNA-test för att se hur, liksom, vad hennes ålder kan vara, och då är det ett spann som är på typ 2 år, det hon då är på sitt birth certificate. Sen så i första säsongen så hittar man också hennes biologiska mamma och sånt där. Sen så framkommer det också att föräldrarna, alltså Michael och Christine, var fullt medvetna om att hon var ett barn och inte vuxen när de fick hennes ålder ändrad. Och det är bland annat för att Christine tog henne till en tandläkare för att se på tänderna hur gammal hon är, för det kan man göra. Och då gjorde de så här x-rays och såg att, ja, men vänta, hon har ju fullt med mjölktänder. För man kan ju se det, liksom, mjölktanden och sen en vuxen tand under. Och den här tandläkaren sa att, nej, men det här, det finns ingen chans att det här är en vuxen person. Vuxna har inte mjölktänder. Hon kan på sin höjd vara, typ om man tar i jättemycket, skulle hon kunna vara, jag kommer inte ihåg vad hon sa, typ 9 år max. Men hon är antagligen 6-7 år liksom. Och det här visste föräldrarna, och trots det så får de hennes ålder ändrad. Och det här gör de för att kunna kicka ut henne egentligen. För att de tänker att, ja, men om hon då är 22, då är hon nu vuxen och vi har inget ansvar för henne. Eller det är det, den slutsatsen man kan dra av det här. Och sen är det massa andra grejer också, som att i första säsongen så hävdar Michael, alltså pappan, att de aldrig haft någon kontakt med de här förra adoptivföräldrarna. Och jag kommer ihåg att jag pratade ganska mycket om det, att så här, det var en closed adoption och de fick ingen information och sånt där. Men nu framkommer att det är ju bara bullshit, att de visst har haft kontakt. Och det finns till och med mejlkonversationer de emellan. Så han har bara suttit och ljugit om det här. Och jag tycker att det är verkligen hisnande hur mycket Michael, pappan, alltså, ljuger om allting. Och det är så uppenbart, alltså, så många lögner som man bara kan visa på att det var lögn. Och nu i andra säsongen så har han liksom typ insett att så här, nej, men de här lögnerna funkar ju inte. Och då så är det som att det är liksom fine. Att, nej, men nu är han the good guy. Han skyller ju helt och fullt på Christine, mamman. Han menar ju på att han var utsatt för våld. Och alltså, det här är så äckligt, men han likställer ju också liksom hans egna situation med den här 8-åriga flickan, Natalia, som får sin ålder uppskriven till 22 år. Han likställer liksom att de har ett gemensamt, de var båda utsatta, de var båda offer. Trots att han var liksom hennes pappa i det här och en vuxen. Men hur som helst, det framkommer också att det var ett, den här misshandeln som Natalia blev utsatt för hamnar lite i ett nytt ljus när hon också kan berätta om hur det gick till. Och det framkommer saker som att hon blev pepparsprayad av Kristin, mamman, i ansiktet vid flera tillfällen som ett straff. Och det är en typ grej som den här Michael hävdar att han inte hade någon aning om och säger till Natalia, till hennes ansikte i en intervju då när de båda är med, att han inte visste det här. Och sen så de liksom serieskaparna klipper sedan in ett klipp där han 2022 säger att han visste det. Så att det finns liksom inga gränser för hur mycket han kan ljuga. Och det är bara så vidrigt att liksom att han ljuger henne rakt upp i ansiktet. Och jag bara tänker på sen när hon ser den här serien, hon kommer ju bara, what the fuck? Liksom. Men hur som helst, utöver den här pepparsprayen så fick också, det är tre andra söner i den här familjen. Kristin involverar också dem i misshandeln och får dem att utöva våld mot Natalia. Bland annat är det en av sönerna som lyfter upp henne och tappar henne på golvet liksom medvetet, och det är piskrapp med bälte och sånt där. Sen så noterar jag också att det är väldigt mycket funkofobiska inslag i den här misshandeln. Bland annat så klär Kristin ut henne till en gårdstomte och får henne att stå i fönstret utklädd som den här tomten då. Och det är ju anspelning på att hon är kortväxt och ser liksom annorlunda ut. Så det blir väldigt tydligt. Sen så framkommer det också utifrån det Natalia också berättar, att det är framförallt mamman Kristin som är drivande i själva misshandeln. Sen ska jag ska bara säga att Kristin har inte velat vara med i den här dokumentären, så att man har inte hört hennes perspektiv eller försvar på något sätt. Men det alla som är med berättar om är just att det är Kristin som är drivande. Och då pappan Michael är liksom passivt delaktig i det här. Han är fullt medveten om det och han agerar inte. Ja, han har ju en skyldighet, alltså en juridisk skyldighet att liksom skydda sitt barn. Och Michael lägger som sagt hela skulden på Kristin och menar att han är bara offer i det här och han har inte liksom gjort något fel i princip. Sen ska man väl också tillägga att jag tänkte på det också, att där, båda kan ju de facto, det kan ju vara sant att han också var utsatt av mamman Kristin. Det kan ju vara sant samtidigt som han har varit delaktig och en förövare i form av att han inte har skyddat Natalia på något sätt och också varit fullt delaktig och få hennes ålder ändrad och allt vad det är. Så att han kan ju vara både offer och förövare samtidigt. Det är ju möjligt liksom. Och jag tänkte också ganska mycket på så här, hur hade man sett på det här om det var ombytta roller, om Kristin var mannen och Michael kvinnan, hade vi varit mer förstående att det var liksom en utsatt kvinna som ni fattar vad jag menar.
Ja, jag tänker så här, visst, om det var hot om våld till exempel i en sån omvänt scenario där det finns liksom ett våldskapital hos den som hotar, men det han har berättat själv är ju att hoten bestod i att hon säger så här, ja men då kommer jag sticka och du får inte träffa dina söner och att du får inte sex.
Ja. Just
det, och då är det så här, jag vet inte hur mycket offer du är som är liksom med och inte bara är passiv under det här, utan han är ju 100% alltså pådrivande i den här monstrifieringen av Natalia och allt det här då som skulle motivera Kristins fysiska våld mot henne är han ju fullkomligt delaktig.
Ja men visst, och det blir ju det här begreppet som vi var inne på i din del, Kajan, om det här i samförstånd, liksom delaktig i samförstånd. Så att jag är ju helt med på att han är en förövare här. Men jag menar bara som en generell grej, att jag tycker inte det faktum att så här, om man kommer fram till att ja, men han har också varit ett offer, så menar jag på att han har ju fortfarande varit en förövare. Och att det inte är ett motsatsförhållande, att det inte går att vara båda samtidigt. Det är en fullt möjlig utgång.
Verkligen.
Ja, men också i den här Det jag tänkte på också väldigt mycket, att det är ju så mycket funkofobi. Hela det här narrativet om att hon i själva verket är vuxen, hon, och att få hennes ålder ändrad är ju helt byggt på som du säger, den här monsterifieringen, att hon är konstig, hon är liksom, hon ser konstig ut, hon går konstigt, hela den grejen. Och det hade aldrig, jag tror i alla fall inte, det hade aldrig gått om hon var ett liksom normfungerande barn utan funktionsnedsättning.
Nej. Så, alltså det är ju, i och med hennes funktionsnedsättning eller funktionsvariation, så ses hon som mindre, alltså mindre människa, ja, för det första, men också mindre barn. Det blir omöjligt för en funkofobs ögon att hon är den oskyldiga parten, för att hon är så avvikande.
Men det är också, jag tycker det går igenom liksom hela serien, för att även nu när det är liksom klarlagt att hon faktiskt var 8 år gammal, hon var ett barn, det finns inga frågetecken det. Trots det så är det flera som intervjuas, bland annat pappans advokat, som de fortsätter ändå hävda att hon har en skuld i det här och att det är hennes beteendeproblematik, att hon förväntas ta ett ansvar och sånt där, trots att hon har varit helt klarlagt att hon var ett barn. Och jag tänker att det är också så här, det hade ju inte varit möjligt. Om utan den här funkofobin så hade det inte varit möjligt att lägga skulden på en 8-åring.
Nej.
Så att det blir så tydligt i det här.
Och också, vet du vem jag hatar? Jag måste bara... Uh-huh. Vet du vem jag typ hatar? Kanske mest av alla. Nej, inte mest av alla. Men i den här andra säsongen. Den jävla satkärringen som bodde granne med Natalia, när Natalia liksom då som ett litet barn blir tvingad att bo själv i en lägenhet och blir också utsatt för, ja men alltså, en äckelgubbe som tar in henne typ naken i sitt hem och tvingar henne att kolla på porr. Och den här äckliga, vidriga jävla tanten sitter och bara, ja, är det här är Natalias fel och det var hon gillade nog det där. Sitter och
också så här fortsätter på att grejen var att när Natalia bodde i den här första lägenheten, då var det ju många som, det är också så sjukt att ingen av grannarna reagerade på att vänta, det här är ju ett barn. Och hon då, de störde sig så mycket på henne för att hon betedde ju sig som ett barn. Hon var ju, hon som 8-åringar gör. Hon visste ju inte att man inte får gå in till en främmande, öppna dörren och gå hem till någon och börja liksom bre mackor och sånt där. Så att, och att de då anmälde de henne som blev vräkt därifrån till slut. Istället för att vara så här, vänta. Det här verkar lite konstigt. Men det är en grej som jag också störde mig så, något så oerhört mycket på, är hur det här återkommande tas upp, ja, men att Natalia skulle ha någon slags beteendeproblematik och vara aggressiv och liksom ha sönder saker eller slå något annat barn i familjen. Det är så här, det jag känner om det är så här, och
vad med, alltså, 100%.
Ja, det är så här, vem, vadå? Ja, alltså vadå? Hon är ett barn. Barn slåss, barn kan ha beteendeproblematik. Det rättfärdigar absolut ingenting. Och det säger inte att hon på något sätt är konstig. Som jag vet att jag berättade det, jag tror förra gången. Ja, men min lillebror bet ju min storebror i ryggen när jag var liten. Alltså det var så här, barn kan vara våldsamma och de behöver en trygg vuxen som kan tillrättavisa. Som kan lära att man får faktiskt inte göra det här. Och sen ska man också säga att när hon var 9 eller 10, jag blir lite osäker, så får hon också komma till sin nuvarande familj. Och de föräldrarna berättar ju hur hon visst kunde ha det här beteendet, men att de tillrättavisade henne och sen försvann det liksom. Och hon är verkligen precis som alla andra barn. Och det är inget konstigt med henne. Och att det ändå liksom fortsätts måla fram på det sättet, som att det vore någonting udda med ett barn som har sönder ett annat syskons leksak typ. Det är så här, jag bara tänker på mig själv hur många sådana grejer jag gjorde och mina brorsor gjorde. Typ som när jag vann en typ 10 kronor på en trisslott. Och min storbror skrapar den där rutan som gör att man inte kan lösa in den. Eller typ min storbror fick en marsipangris, för han älskar marsipangrisar. Och jag gick in, det första jag gjorde var att äta upp hans äpple. Du vet, som en grisen har i munnen, den bästa biten. Nej men alltså, man, för att man är syskon, man saboterar ju för varandra. Alltså det är liksom en del av grejen.
Ja, naturligtvis.
Särskilt om man är nära i ålder, tänker jag. Men hur som helst, skitsamma. Sen ett stort tema är också, och en central fråga är ju varför överhuvudtaget de adopterade det här barnet, Natalia, när de bara ville bli av med henne, typ direkt. Och den teorin som läggs fram, som jag tycker ändå låter som en vettig teori, den får ju stå liksom ensam för sig, ingen har sagt emot den, är att Kristina är ju en liten specialare, om man säger så. Hon har ju tjänat en massa pengar på storebror i familjen, Jacob, som målas ut. Han är liksom något slags prodigy genius under barn då. Jättesmart tydligen, spelar schack och skit. Och hon skriver en bok på honom om det då och tjänar en massa pengar. Och som jag inte läst boken, men som jag förstår det, så är det ju någonstans att det är hon som har med sin kompetens och moderskap skapat honom på det sättet.
Ja, och framförallt eftersom han är autist.
Ja.
Så att hennes grej som hon drog på med den här boken var ju att hon har tagit det här autistiska barnet och gjort honom till ett geni.
Ja.
Liksom trots då att han är autist.
Ja, men precis. Och då är teorin att hon ville ta det här funktionsnedsatta barnet Natalia och liksom göra henne till då nästa underbarn. Hon då lagat henne. Och sen visade det sig att Natalia inte hade någon liksom exceptionella skills i matte och läsning, och sen fick hon väl ingen chans heller. Men hon var ett vanligt barn. Hon var liksom lika som de andra barnen. Och då var det ett nej, men då var inte hon intressant längre. Då måste man göra sig av med henne. Men eftersom att hon målar ut sig som den här supermamman, så kan hon ju inte bara adoptera bort henne. Utan hon måste hitta en lösning att bli av med det här barnet utan att tappa ansikte. Och det är det jag bygger på. Nu känner jag att jag har tagit upp så mycket space här. Men det är, jag har jättesvårt att mycket att säga om det här.
Det finns så jävla mycket. Och just den här biten, alltså med Jacob, med storebrorsan, är ju så vidrig. Hon gör så mycket business på det här barnet, där hon liksom åker runt i landet och shows him off. Får in en jävla massa pengar. Pengar som ska gå till honom delvis, som han sen inte får.
Han får inte en krona.
Inte en krona.
Hon drar in liksom $600,000 på den här boken. Bara det liksom. Vad är det typ? Nu är det typ 6 miljoner. Och han får inte en krona. Man ska väl också säga att jag kan tänka mig att vissa tänker att men vadå, de här sönerna var ju också med och misshandlade henne. Men de var ju barn. Så att jag ser ju det 100% som att de är offer.
Ja, självklart. I det här.
Men okej, nu har jag tagit min del.
Gud, vi skulle kunna, alltså typ tre hela avsnitt skulle vi kunna prata om bara det där. Kolla på båda säsongerna, alltså, på riktigt. Och den här pappan är ju ett av sin egen klass, alltså. Det här är egentligen bara ett showcase. Han är så vidrig. Ett showcase av hur man kan vara as på olika sätt.
Ja. Han, det är så, man blir så provocerad av att titta på. Han är så teatralisk också. Man blir helt utmattad av att titta på honom.
Han har noll pejl på vad som är rimligt beteende och inte. Ja. Jag kan bara lägga till, för det avslutas ju i, fast det kanske blir jättespoiler då. Jag ska bara säga att jag har nystat i det här avslutet. Det avslutas ju med någon liten cliffhanger om att det liksom kommer hända mer saker, och det kanske i den här nya familjen då, så kanske det inte blir så jättebra.
Det är något telefon, alltså det är någon slags inspelning, typ de sista sekunderna.
Ja. Vilket jag, vill du inte höra det här så hoppa fram lite granna, men det är ju helt enkelt, man teasar ju i sista sekunderna av sista avsnittet i den andra säsongen, så teasar man om att, ja men vänta, det kanske är Natalia som är boven egentligen. Ja. Det kanske är hon som är förstör även för den nya familjen, för att de nya föräldrarna ringer till producenten av serien och säger att det är något fel på Natalia och nu har hon vänt sig mot oss och så här. Jag nystade i det där. Det enda som verkar vara är att typ är en Natalia flyttat hemifrån för att hon är fan vuxen.
Ja.
Och att det blivit konflikt framförallt mellan henne och den här nya pappan då, som är en jävla kristen fundamentalist.
Han verkar också lite obehaglig.
Pastor, han är jätteobehaglig. Mamman och hon har jättebra kontakt, det är inga konstigheter. Natalia försöker få in pengar för att kunna leva och ha ett eget liv liksom.
Men det blir också så rimligt, alltså, eller jag menar orimligt, att det är någonstans liksom att hon får inte ha några konflikter med någon, för då är hon, nej, en störd psykopat.
Ja.
Det är så här, vem fan har inte konflikter med sina föräldrar? Alltså det är liksom helt normalt.
Tänk om
normalt.
Någon skulle sitta och syna alla konflikter, ja, du någonsin har, och så fort det är någonting blåsa upp det som att, kolla mycket drama det händer runt Hanna nu. Titta, ja, nu är det igen här. Ja. Titta, nu är det bråk med Johan igen, då vet man precis.
Ja.
Fy fan.
Oh. Paula, nu är din tur.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Och då tänkte jag prata lite grann om internationella domstolen och åtalet emot Israel. För att det är ju onekligen en snackis just nu. Vad händer? Varför händer det? Betyder det någonting överhuvudtaget? Vad det som har hänt i väldigt, väldigt kortfattat egentligen, det är att Sydafrika har lämnat in då en ansökan eller ett åtal mot Israel för folkmord. Och det här har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammat. Men i västerländsk media så har man roat sig med att bland annat inte vilja visa Sydafrikas genomgång av vad som har hänt. Utan man har istället sen fokuserat på Israels svar på Sydafrika. Anmälan skickade Sydafrika in i december, så strax innan jul. Och sen hade de genomgången av fallet i förra veckan. Och då funkar det så att först har Sydafrika då en genomgång på ungefär, vad blev det, 2,5-3 timmar. Totalt sett, där flera olika advokater och så går igenom material och förklarar varför de har gjort den här anmälan och varför den borde resultera då i att Israel döms för folkmord. Och sen dagen efter så fick Israel lägga fram sin sak under några timmar med olika advokater som de har kunnat övertala att vara på deras sida då. Och de advokaterna gör ungefär då samma sak fast omvänt, det vill säga pratar om på olika sätt varför Israel inte begår folkmord. I media så har man ju ganska mycket liksom gett någon form av uttryck för att det inte skulle finnas någon substans i Sydafrikas anmälan. Och där man framförallt då trycker på att för att något land ska kunna dömas för folkmord så måste man kunna bevisa att det finns ett syfte. Att man verkligen vill att ett folkmord ska begås. Så att bara för att något militär dödar jättemånga människor så behöver det inte automatiskt ses som ett folkmord. Utan när man säger att det måste finnas ett uttalat syfte. Och detta gjorde att när Sydafrika drog sin genomgång, och den finns också, själva anmälan går att läsa på nätet. Den är, vad är det, 6-8 sidor eller något sånt där, tror jag. Den är ganska rejäl. Och i deras anmälan så har de bland annat 9 sidor som bara är upp och ner med olika citat ifrån presidenten, ifrån statsministern, ifrån säkerhetspolitiska talespersonen, ifrån militärers talespersoner och så vidare. Olika personer som är högt uppsatt inom Israels regering och styre. Och det är citat då av typen Netanyahu,
hänvisar till exempel då till att Palestina är Amalek och de ska göra som man gjorde i Bibeln liksom mot Amalek. Och den som inte kan sin bibelkunskap, vilket ju inte är jätteovanligt här i Sverige så att säga, eftersom vi är ett väldigt artistiskt land, så Amalek, det är alltså en stad som beskrivs i Bibeln där invånarna i staden ses som fiender till judarna. Och Gud ger då påbud till judarna att de ska döda alla i den här staden. De ska liksom slakta sina fiender. Och det är de uttryckligen som Gud också säger, att ni ska verkligen döda alla. Små bebisar, kvinnor, barn, deras hästar, allt. Alla ska dö. Utrota. Det ska inte finnas någonting kvar av den här staden. Så att ser man till vad Amalek är och att han står och hänvisar till att Palestina är Amalek, nu ska vi attackera Amalek, så måste man ju gå tillbaka till Bibeln. Vad är det då han kommer ifrån? Ja, det är passage som pratar om utrotning. Så det är den typen, men också uttalande som från en av talespersonerna för armén till exempel, när han säger att nej, men vi försöker inte alls bomba med precision. Det här handlar om att förstöra. Vi är ute efter att förstöra i Gaza. Och så vidare. Men, och det här tycker jag är bland det mest intressanta i det här fallet på ett sätt. Man använder sig också av jättemycket videoklipp från sociala medier. Så det här som vi har suttit och delat i sociala medier, när vi liksom har bara repostat allting som vi fått till oss från palestinier på plats i Gaza, och där de har sagt att snälla liksom sprid, dela och visa vad som händer med oss. Den typen av klipp har de använt i sin bevisföring. För att man måste också, det räcker inte med att bevisa att det kanske finns en general som har ett uppsåt till folkmord. Man måste också bevisa att vad de här ledarna säger också får påverkan på hur militären agerar. Och där har våra sociala mediekampanjer, våra klipp som har spridits i sociala medier, fungerat som bevisning genom att kunna ta upp då klipp som militärer som står och skrattar och pratar om hur de är på stranden i Gaza och snart kommer den här stranden att vara israeliskt. Man tar upp den här annonsen från den här settlement, bosättar företaget som bygger hus för illegala bosättningar, och deras reklamkampanj om att ringa ett specialnummer för att redan nu börja liksom visa intresse för att man vill bygga strandtomter i Gaza.
Det här är så provocerande, just den biten. Jag börjar nästan gråta för att jag blir så jävla arg. Det är så utkristalliserat.
Jag har haft den känslan så många gånger när man liksom går igenom det här. Man blir så arg så att man verkligen bara känner så att tårarna kommer för att det finns ingenting annat att göra på något sätt. Man tar också upp sådana här klipp som den här soldaten som går omkring och rotar i någon palestinsk kvinnas underklädeslådor och liksom hånar henne för att vara en hora och sådana saker. Alltså man tar upp många sådana här saker just för att det visar liksom på att jo, vad styret säger har påverkan ner på soldaterna när de står och sjunger till exempel på någon ravefest till Israels just nu mest spelade låt som går ut på att man ska bomba sönder hela Gaza, det ska inte finnas några människor kvar. Och så vidare. Allt det här, för det visar ju på att det finns intention att begå ett folkmord. Att när soldaterna säger det, när deras generaler säger det, när ansvariga för militären säger det, när presidenten säger det, när statsministern säger det och så vidare, så går det liksom inte att komma undan mer. Och det här innebär ju också att man kunde se i sociala medier så precis innan den här rättegången skulle dra igång, så la Israel upp en propagandavideo där man liksom hamrade budskapet att you be the judge. Och där man liksom tog exempel på, som man menade, så här, hur Israel då försöker skydda civila och undvika en humanitär katastrof. Och även så att Benjamin Netanyahu gick ut och liksom sa att vi vill vara jättetydliga med att det här kriget är mot Hamas. Vi vill absolut inte slåss mot den civila befolkningen och så vidare. Men man får då se liksom så att det uttalandet kommer ju en väldigt bjärt kontrast mot det här han tidigare sa om Amalek att döda alla. Men också uttalande av typen att ingen i Gaza är en oskyldig civil.
Nej.
Det finns inga oskyldiga i Gaza, för att dels så säger man, ja men de röstade ju fram Hamas för 17 år sedan, 18 år sedan i år. Ingen där har ju gjort ett uppror mot Hamas. De tillåter ju Hamas att fortsätta styra. Och sådär. Försöker man få det till då liksom, så att man tycker liksom att man inte kan säga att det finns några oskyldiga i Gaza. Vilket det ju gör hälften av befolkningen under 18 år till exempel. Det är bokstavligen barn vi pratar om. Så allt sånt här trycker ju den sydafrikanska utredningen på. Men vad de också gör för att visa på att det visst finns en vilja till folkmord, det är att de pekar också på hur ockupationen har sett ut innan de här bombningarna började, innan 7 oktober. De pekar också på Västbanken och säger att där finns inte Hamas. Det går inte att säga att liksom man bedriver krig mot Hamas på Västbanken. Och ändå har man kunnat se efter 7 oktober hur dödandet och våldet mot palestinier sköt i höjden. Och man har kunnat se liksom repressalier och hur man går in på olika sätt och gör livet jävligt, jävligt tufft för palestinierna.
På Västbanken så är det ju jättemycket våld från bosättare. Och man får inte glömma att de är ju helt understödda av regeringen och liksom den israeliska militären. Det såg vi där också. Alltså när jag var på Västbanken, då var det liksom så här, det går inte att ringa polisen, för de kommer bara komma och skydda bosättaren som har sagt att han ska bränna ner mitt hus. Liksom.
Ja, det är ju sanktionerat rakt av.
Precis. Och de främsta motargumenten som Israel har, och det, jag har sett många, många politiska experter och experter på folkrätt och så här nu som säger det, som att de förlorar det här. På alla sätt och vis. Sen är inte det samma sak som att det kommer att bli en dom mot Israel. Men man kan inte se att de egentligen vann argumentationen, så att säga. Men som sagt, deras främsta argument är ju att de agerar i självförsvar. Och att om Israel döms för folkmord så kommer det undergräva folkrätten. Genom att då säga att man inte alls har rätt till alltså självförsvar. Att en självstyrande stat inte skulle få försvara sitt folk. Sen har de ju givetvis också argumentet det är antisemitism. Liksom att de säger i sitt försvar till exempel att Sydafrika lånar sig till att bli Hamas juridiska gren. Eller man ska säga. Sydafrika är Hamas, helt enkelt.
Alltså det här med... Jag blir så provocerad.
Ja. Och att Sydafrika då genom att agera för Hamas räkning också då är antisemiter. Man menar att man på något sätt skulle hålla Israel till en annan standard, en högre standard än vad man håller andra länder. Och här kan jag känna att det är ganska relevant att påpeka till exempel att den här första typen av preliminär dom som vi väntar på nu i det här fallet, en sån dom har redan kommit vad gäller Ryssland och Ukraina. Där det finns mycket, mycket mindre bevis i form av att Putin eller hans medhjälpare uttalar sig om att de vill utradera det ukrainska folket för att kunna ta över Ukraina. Och ändå har man där slagit fast att det Ryssland gör mot Ukraina är folkmordshandlingar och att man därför ska fortsätta utreda om Ryssland begår folkmord. Och under tiden så har man liksom sagt åt Ryssland att ni måste egentligen sluta. Ni får inte fortsätta med den här militära offensiven mot Ukraina. Så att det är ju snarare så att... Ja, vad ska jag säga?
Nej, men jag bara tänker just på det här argumentet som du sa med... Vänta, Ulla är jättearg. Men jag tänker på det här argumentet som du sa med att så här, ja, men vi har rätt till självförsvar. Det är så här, ja, alltså självförsvar är en grej. Men man får ju inte göra vad man vill. Det finns det ju... Alltså det finns ju... Även krig har regler. Du får inte, det är inte som att ah, men vi har självförsvar och därför är det fritt fram att göra precis hur som helst.
Nej, men exakt. Man får inte göra vad som helst bara för att man åberopar självförsvar. Och saker som är dokumenterade nu, som man vet har hänt, är ju till exempel att Israel har bombat med vit fosfor över Gaza. Och det är ett vapen som man säger att man får använda det mot militära mål. Men det utgör ett krigsbrott att använda det mot civila och i tätbefolkade civila områden. Och när Gaza då är ett av världens mest tätbefolkade områden så är det jävligt svårt att komma och hävda att man inte använder vit fosfor mot civila i ett tätbefolkat område. Och ändå har man gjort det om och om, och om igen. Och vad vit fosfor gör är att det är en form av pulver som vid kontakt med andra ytor självantänder. Och går inte att släcka. Så att när det träffar människor och människors hud eller sådär, så bara fortsätter att bränna in i kroppen tills det kommer tillräckligt långt in för att syret ska ta slut. Så att det är fruktansvärt, fruktansvärt smärtsamt att träffas av vit fosfor. Och det finns ingenting man kan göra mer än att försöka täcka över området där man har blivit bränd för att kväva syret i utförseln. Det är det man har att komma med. Ja, och det är ungefär de argumenten som Israel har. Det är det som gör att det blir så himla liksom fånigt på något sätt. Att det känns som att de har inte tagit den här anmälan seriöst för 5 öre, utan det är verkligen bara att men ni är antisemiter och ni hatar oss.
Men alltså hela...
Det är det enda de kommer
med. Hela den här grejen med att så här, ni... på antisemitiska grunder så ställer ni mycket högre krav på Israel än på någon annan, och att det liksom då skulle bevisa antisemitismen liksom, i princip allt, i all kritik. Alltså de enda som försöker hålla liksom några andra regler för Israel än för alla andra är ju Israel själva. Det är ju enbart från deras håll där man försöker att så här, nej, på grund av det här, på grund av det här, på grund av det här, så är det vi gör inte fel. Medan det i precis alla andra fall är jättefel.
Alltså sen måste jag ändå bara säga att det här med att Israel skulle behandlas annorlunda, jag har sett visst stöd för det när det kommer till FN. Att de, men jag, alltså jag har inte liksom... Jag menar inte att det är liksom okej det de gör för det, men att de till exempel får mycket fler såna här, vad heter det, liksom decree, eller jag vet inte vad det heter, men såna här inte sanktioner men deklarationer mot sig än andra länder. Det är, alltså, de har ju mycket mycket högre nivå eller antal än andra. Så att jag kan ändå se så att
men det är väl sånt som inte rör just den här situationen i Gaza väl?
Nej, det är inte, nej men precis, det är inte Gaza. Det här är inte specifikt mot Gaza, men jag kan se att det finns visst stöd för att Israel som land skulle behandlas annorlunda, men jag tycker inte det heller är ett argument för den här specifika situationen.
Det är ju för de menar ju att de behandlas annorlunda i den här situationen. Att hade det varit något annat land, något annat styre som hade betett sig på exakt samma sätt, så hade omvärlden tyckt att det var fine, vilket är totalt bullshit.
Nej, det köper jag inte.
Nej. Och sen är ju grejen också så här att jag tror att ett skäl faktiskt till att Israel blir till viss del annorlunda behandlad handlar ju också om det faktum att de utger sig för att vara en västerländsk demokrati.
Ja, det gör de.
Och därmed anses då ska bete sig så, eller vad man ska säga. För tittar man på andra länder som också får rätt mycket anmärkningar på sig från FN, så är ju det till stor del diktaturer. Och där tror jag det är också lite grann att FN är så att ja, men det är en diktatur. Alla problem som är i det här landet härstammar från det faktum att det är en diktatur. Och det enda de kan göra är liksom att i princip säga så här, men sluta vara en diktatur. Och det, ja, hur många gånger ska man kunna ha ett möte och sen skriva en resolution om att ni måste sluta vara en diktatur? Alltså, det blir ju lite så här knepigt på det sättet. Medan Israel säger, vi är en demokrati. Vi har val. Vilket gör att vart fjärde år ungefär så byter det till viss del styre. Mm. Vilket betyder att varje ny styre är ju nya personer, helt eller delvis, som på nytt får ansvar för de folkrättsbrott som Israel begår. Och då ger ju det nya resolutioner, nya krav mot Israel, att ni måste sluta med det här. Det är lite samma som att Sverige har fått jättemånga resolutioner på sig också från FN om det faktum att vi inte gör tillräckligt för att stävja rasistiska hatbrott i Sverige. Och det har vi fått flera gånger av samma skäl, att nu är det ett nytt styre. Nu borde ni kunna ta ansvar för det här och se till att ni börjar jobba på ett rimligt sätt mot rasism. Och så sker inte det. Så går det ett tag och så kommer det en ny resolution att nej, men ni håller ju fortfarande på och har inte bättrat det. Gör någonting.
Men bara till
så jag tror att det spelar in lite grann också. Men inte helt, men
enligt UN Watch nu, jag är inne i någon slags så här statistik
underbart.
Ja, men enligt UN Watch som är väl någon slags organisation som bevakar vad som händer i FN. Jag har fattat det som att de är seriösa, men jag har inte gjort någon egen särskild research. Enligt dem så har under 2023 så så här kan jag läsa. UN General Assembly condemns Israel 14 times in 2023, alltså förra året. Rest of the world 7 times. Så de fick 14 stycken såna här condemns.
Men det är ju också för att de beter sig som as. Eller liksom, det går ju inte bara heller att säga så här, de får många fler mot sig och därför blir det så här, man dömer dem mycket hårdare. Vi vet ju också hur de kontinuerligt har behandlat liksom palestinier och alltså det händer jävligt mycket skit.
Ja, det är inte, alltså även, jag kan tänka så här, även om de skulle få mer, oproportionerligt mer, yeah, så betyder ju inte det att det de får skit för saknar validitet. Då blir det ju snarare så att andra länder borde få fler. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Ja, det är det jag känner också. Så här. Till exempel så vet jag att de har varit jävligt mesiga på att våga sätta ner foton mot Iran.
Ja, det är precis. Alltså det är snarare det här, ja men precis.
Så jag skulle säga så att de condemnations eller liksom den kritik som Israel får från FN, den är rimlig. Det orimliga är att de inte ger mer kritik till andra länder som också begår krigsbrott eller på olika sätt behandlar sin befolkning
dåligt.
Men alltså,
det är ju egentligen helt bizarrt att de andra, att totalt rest of the world har fått det 7 gånger. Alla länder, Israel 14 och alla andra länder 7 gånger. Det är helt bizarrt att inte mer än 7 gånger.
Ja.
Med tanke på allt som händer.
Gud, ja.
Det borde vara 177 gånger liksom.
Ja. Ja, men det är ju det. Men sen är det ju också lite det här att det pågår ju andra arbeten inom andra delar av FN samtidigt. Så att jag tänker, men som Yemen till exempel är ju också under lupp från FN för att det pågår ett folkmord där. Sudan samma sak, Kongo samma sak. Men när det kommer till så att säga, Kongo till exempel, så är ju ett av problemen där att väldigt mycket av våldet utövas ju av olika grupperingar inom landet som ingen är statlig. Så det är liksom så här, okej, vad ska FN göra där då? För de kan ju inte egentligen gå in och fördöma staten. För att det inte är staten som gör de här grejerna. Det tror jag också blir ett problem. Och jag tänker samma med liksom så här terrororganisationer som IS och Al-Qaida och sådär. Att det är klart att Israel är emot vad de gör. Men det är inte statliga organ. Det går inte att klaga på dem på samma sätt som man gör när man då går in och gör en condemnation mot en stat.
Ja, men det finns så många.
Det tas ju upp på andra delar.
Ja, men alltså, det finns ju så, jag bara liksom läser. Det finns ju liksom så mycket, så, alltså så mycket som FN behöver condemn. I så här, ja men du vet, Turkiet, Saudiarabien. Alltså det är liksom, vi kan, listan kan göras hur lång som helst.
Men vad tror ni kommer, alltså det enda rimliga i min bok är naturligtvis att Israel fälls. Men vad tror ni realistiskt kommer, Netanyahu har ju själv sagt att det inte spelar någon roll om de fälls. Det kommer inte göra någon skillnad. Vad tror ni kommer hända om de fälls? Blir det någon skillnad?
Jag vet inte.
Inte på en gång. För att det första som kommer komma nu, kanske nästa vecka, kanske om någon vecka till, det är ju att FN kommer ju, alltså den här International Criminal Justice Court of Justice heter det, ICJ, kommer att säga huruvida de ser att det finns fog att oroa sig för ett folkmord.
Ja.
Och då kommer det ju bli som det har blivit mot Ryssland, de kommer att säga att ni behöver upphöra med det här. Och sen kan Israel göra precis som Ryssland har gjort och säga fuck you, jag skiter fullständigt i vad ni tycker. Mm. Och så fortsätter de. Sen tar ju år, men så i snitt så tar det 2-3 år av utredning innan det kommer ett slutgiltigt utslag. Är det här folkmord eller inte? Och kommer de fram till att ja, det är folkmord, då kan de börja dra in, alltså dels så blir det ju att staten kommer behöva betala skadestånd och det kan sätta sin sanktioner och lite sådana saker om det här fortsätter. Mm. Men det andra är ju att slår man fast att det här är ett folkmord, då kan man ju också då börja ta den kriminella, eller vad heter det, den internationella domstolen i Haag som då åtalar enskilda personer.
Ja, alltså jag tror att även, jag tror att det kan ha betydelse, med betoning på tror eller hoppas snarare. Sen tror jag att absolut att Israels regering kommer säga att vi skiter fullständigt i det här, men jag tror ändå att det kan ha någon effekt.
Ja, alltså den största effekten jag tror det kan få, det är ju att vissa länder, typ Sverige till exempel, drar tillbaka sitt stöd tillfället. Alltså, kanske säger liksom att vi är fortfarande bakom Israel på många sätt, men vi kan inte blanda oss i det här, och så drar man sig undan. Förhoppningsvis att det kanske sätter press på till exempel Storbritannien och så att sluta skicka militärer, sluta skicka vapen, samma med USA. För att om det i slutändan slås fast att det här är ett folkmord, då kan ju de också hållas ansvariga, tvingas betala skadestånd, och man kan börja ställa ledare och liknande till svars personligen också. Mm. Att ni har varit delaktiga i folkmord, ni har varit med och begått folkmordshandlingar och så vidare. Och de grejerna brukar ta ännu längre tid. Sen har ju USA, tack vare, vad heter han? Bush, den yngre. De har ju slagit igenom en lag som säger att om en amerikansk medborgare eller någon medborgare i ett allierat land ställs inför domstolen i Haag för krigsbrott eller folkmord, så ska de invadera och frita personerna.
Ja, det är...
Så vi får se vad det blir utav det, om det just är britter, amerikaner och israeler som börjar ställas till svars för folkmord.
Nej.
Det kan bli
kaos. Men jag bara tänker just det här med nyanser, att så här, från mitt perspektiv så blir det ju det här att det som jag kan ha, tycker, eller som jag har svårt för, det blir när det blir de här falska dikotomierna, eller nu säger jag fel.
Dikotomi.
Vad säger man?
Dikotomi.
Dikotomierna. Det är så här, jag tror att det kan vara så att Israel behandlas annorlunda som land. Det kan ju vara sant samtidigt som allt det de gör är fullständigt oacceptabelt. Men hur som helst, jag hoppas på, ja, ni vet, att det ska gå vägen i domstolen. Jag visste inte, kommer ihåg vad den hette, den där domstolen. Ja.
Det var den kriminella domstolen.
Den kriminella domstolen.
Internationella. Men det är ju så, för det är så bara svårt. International Court of
Justice. Det finns så många olika också. De har olika liksom uppdrag. Mm. Och de heter typ samma sak. Men hur som helst, hörni.
Åh, jävlar va?
Ja, det, jag delade ju någonting från Magda Gad som hade råkat blanda ihop två stycken grupper som båda heter ICI.
Så himla lätt hänt. Ah. De borde komma på lite mer unika namn.
Ja, och då är det ena, det ena är ju International Court of Justice och det andra var International Chamber of, vad heter det, jurister. Jag glömde bort vad det heter.
Jurists. Nej, jag vet inte.
Jurist.
Ja, men 100%.
Men det här förkortningen blev också ICJ i alla fall.
Ja, det här borde de sätta sig ner och fokusera på just nu, tycker jag. Det här med
det
gäller
att prioritera, faktiskt.
Japp. Tänk på oss. Det blir väldigt krångligt för oss, faktiskt.
Precis. Men här, hörni, vi ska spela in ett nytt avsnitt, så att nu får vi ge oss.
Ja, det ska vi.
Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte vårt chatter var intressant och roligt. Och att ni vill komma tillbaka, lyssna på oss igen, kanske bli Patreon, lyssna på ännu fler avsnitt där. Vi har ju en massa godbitar,
klart ni vill,
bakom
nam, 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 nam.
Som kan vara värt att lyssna på. Ja, hoppas att ni har en skön vecka. Det här kommer ju ut på tisdag, så det är bara precis i början på veckan och så vidare.
Tack
hej.
Hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.